välkommen till Virkpodden. En podd där jag träffar virkare, grillaslöjdare och textilkonstnärer som har virkningen gemensam. På så vis vill jag synliggöra den här fantastiska tekniken och visa på dess bredd och potential. I det här avsnittet träffar jag Sandra Magnusson, en textilkonstnär som skapar virkade skulpturer, ofta med förankring i naturen och kroppen. Du hittar hennes virkade verk på Instagramkontot Virkerskan. Vill du se de verk som nämns i avsnittet, hittar du dem där. Jag som driver Virkpodden heter Maria Well och är virkare, grillaslöjdare och textilkonstnär under namnet Virka dygnet runt. Varmt välkommen! Nu är det dags att prata virkning. Hej och välkommen Sandra Magnusson till Virkpodden.
Tack så jättemycket.
Jätteroligt att få vara här hemma hos dig i din ateljé.
Ja.
Jag har ju följt dig några år i sociala medier och tycker att din virkning är jättespännande. Men jag tänkte, skulle du vilja börja och presentera dig själv lite för personer som kanske inte är bekant med dig ännu eller som känner dig lite grann?
Ja, det kan jag. Jag heter Sandra Magnusson. Jag är 43 år. Bor i en liten by i Västra Götaland som heter Uddebo. Där jag bott i 11 år. Och sen jag flyttade hit så har jag jobbat med konst. Bara. Annars är jag uppvuxen i Värmland. Ja, vad vill man veta mer?
Jag tänker ju att... jag fascineras ju väldigt mycket av din virkning.
Mm.
Och det är ju det som har gjort att jag har hittat dig. Och jag tycker att det är otroligt inspirerande. Och jag tänker också att det är många textilkonstnärer som använder sig av många andra textila uttryck. Att virkningen kanske inte är det mest centrala inom textilkonst.
Mm.
Så jag är lite nyfiken på alltså, men hur kom det sig att virkningen blev en del av ditt konstnärskap?
Just det. Jag har alltid virkat sen jag var liten. Virkat, eller höll på och stickat och virkat och vävt. Så liksom, det har alltid legat väldigt nära som teknik. Sen har jag alltid hållit på med annan slags konst. Jag har målat och jag har skulpterat och gjort collage. Alltså höll på med allt möjligt. Jo, så här. Jag åkte till Indien på en resa. Och då var jag gravid och tänkte bara på mitt lilla foster där inne i magen. Då hade jag inte med mig något. Jo, jag hade lite ritblock och sånt med mig sådär. Så kom det lite som en snillblixt typ. Ja, men jag kanske kan virka min livmoder. Så då åkte jag och köpte en massa garn på en indisk butik och så satte jag igång. Så då började det där, så då virkade jag min livmoder. Och sen så fortsatte det med lite andra organ där när vi var och reste. Hjärna tror jag gjorde där och något hjärta. Så det, ja, det var så det började.
Det blev väldigt kroppsligt där kopplat till, så här, du var mycket i kroppen kanske också i din graviditet.
Ja,
eller vad var det som...
Det var ju bara, jag tänkte ju bara på liksom min egen kropp och liksom vad som hände i där. Så det var väldigt terapeutiskt och väldigt, det kändes väldigt nödvändigt just då. För det var det enda jag tänkte på, det var det enda jag kunde liksom, så här, som jag tyckte var intressant. Så då när jag kom tillbaka till Sverige så träffade jag en konstintendent som jobbade på Borås konstmuseum. Och då tyckte hon att jag skulle fortsätta virka fast större och ställa ut där efter ett år. Så då körde jag på och virkade hela, liksom, alltså inte själva förlossningen men befruktning och liksom hela förloppet i graviditeten på något sätt. Så hade jag min första utställning där 2011.
Mm. Men roligt, men då var det ändå någon som... Att hon såg någonting i virkningen, att hon uppmuntrade dig lite i det, eller?
Verkligen, det var jättefint.
Mm. Tror du att du hade fortsatt med virkningen annars?
Det är ju jättesvårt att veta, men det var ju en sån... det var en jättebekräftelse på att det här är någonting som i alla fall en konstintresserad person tyckte det var spännande. Så det var ju fantastiskt. Ja, det var en viktig punkt så, att jag fortsatte därifrån. Liksom. Mm.
Men hur känns det när du virkar?
Hur det känns när jag virkar? Ja, det är ju en väldigt så här, självklar teknik på något sätt. Eller det är väldigt lätt att gå från idé till handling. När jag får en idé, som liksom, det är som något flöde, tycker jag, väldigt konstant utav idéer. Och då, just med virkningen, så kan man ju sätta det i verket väldigt snabbt. Och det tycker jag är skönt och väldigt bra. Och oftast när jag gjort stora verk, och innan jag hinner tänka efter hur lång tid någonting kommer ta, eller hur så här, hur jobbigt det kommer vara att färdigställa det här, så har jag redan börjat och gjort så långt så jag inte kan backa. Det är en bra det är en bra teknik på det sättet. Mm.
Men blir det ofta större än vad du först har tänkt dig?
Nej, det tror jag inte. Jag tänker nog oftast, nej, snarare tvärtom då, kanske. Det blir lite mindre än vad jag hade tänkt, kanske. Mm. Men jag brukar nog, jag får ju hålla sig till någon proportion på något sätt.
Vad är det du brukar virka, eller vad har du virkat? Jag tänker, om jag tittar på det så känns det som att, ja, men det är mycket kropp, men det är också mycket så här natur, djur. Eller vad?
Ja, absolut. Det började ju med kroppen och alla, liksom, alla inre organ. Så virkar ju mycket separata inre organ under en lång period. Och sen efter det kom nog en period utav genomskärningar. Ja, då delade jag på alla djur och på kroppar och virkade liksom insidor, fast i sin helhet. Och sen fortsatte jag att virka insekter, tror jag. Och sen har det kommit in lite allt möjligt emellanåt. Så jag har virkat skivomslag och motorsågar och popcorn och alltså vad som har så här känts roligt just då. Men nu de senaste kanske 3-4 åren så har det mest varit fokus på så här växtlighet och natur och skog framförallt. Mm. Så det håller sig lite inom ramen. Alltså det är ju som biologitema alltid som jag tycker är spännande.
Det är ändå också lite, du gör det både lite så här spännande, det är lite humoristiskt, men också lite så här, kan också, det här genomskärningen ibland också kan kännas lite så här läskigt på något sätt. Alltså du har en ganska bred spännvidd, tänker jag, i dina uttryck. Jo. Vilket också är väldigt fascinerande, tycker jag, när man ser på vad du har gjort. Hur får du idéerna?
Ja, de följer ju liksom efter varann. Hela tiden. Om man får en idé så är det ganska lätt att liksom spinna vidare på nästa. Och så har du ju, så fortsätter, så håller du på sådär. Jag vet inte riktigt hur den första idén liksom kom. Men det är ju, ja, men det kanske var med graviditeten då på något sätt. Att det liksom, nej, jag tänker ju på konst hela tiden. Om jag får tid med det så gör jag ju gärna det. Och då kommer det ju mycket idéer om vad man kan göra. Så jag vet inte exakt. Jag kan inte säga så här då. Eller vad var det frågan? Du frågade om vart jag får idéerna.
Ja, det ifrån. Liksom så här, hur dyker de upp?
Ja, alltså konstant hela tiden. Jag kan inte. Det kommer ju jättemycket, tycker jag. Nu är det ju när jag bara går i skogen. Eller när jag är liksom ute i naturen så kommer det väldigt mycket. Eftersom jag är fokuserad på det liksom. Man ska ju komma när jag så här tittar i böcker eller går på utställningar eller pratar med folk eller alltså vad som helst.
Sparar du dina idéer någonstans, eller är du sån som skissar och skriver ner eller?
Ja, ibland, inte så mycket som jag borde, tror jag. Skulle nog behöva skriva ner lite mer. Jo, men jag kan skriva ner det väldigt snabbt om jag kommer på någonting, och sen så i någon bok som råkar ligga i närheten, och sen så. Men jag har inte så här, det här är min skissbok som jag samlar alla idéer i. Det borde jag ha, för det hade varit bra. Så jag kan hitta så här i flera år efterhand. Så kommer, där är ju så här, det ser ju spännande ut.
Plocka fram sina gamla idéer.
Ja, precis.
Men vad är det som gör att virkningen passar dig?
Det är många olika anledningar. Dels för att jag tycker det är väldigt likt som, det är lite som att skulptera. Eller att måla. Det är en sån, ska man säga. Man kan börja vart som helst. Man kan börja på vilken del som helst utav sin virkning. Och sen kan man fortsätta med någon annan del och pussla ihop den. Och man kan, alltså, det finns inget så här, man måste börja här och man måste sluta här. Som det gör i många andra tekniker, tycker jag. Det känns som att det är väldigt, väldigt fritt. Och funkar det inte så kan man klippa bort det. Och man kan bära med sig det överallt. Och det är väldigt oömt var nog det jag tänkte säga. Ja, det är många fördelar.
Mm. Jag fastar lite på det här att du klipper. Du sitter inte och repar upp. Jag tänker att,
nej. Nej, herregud. Nej, det har jag inte gjort så mycket.
Nej, du tar saxen och bara, det här ska bort.
Ja. Mm. Eller det är inte jätteofta jag klipper bort grejer för att man kan alltid använda det. Om jag gör någonting som blir helt skevt så brukar jag liksom lägga det i en annan låda. Och sen så kan jag börja om istället.
Mm.
Det är inte så att jag så här repar upp.
Nej.
Det har jag aldrig gillat. Att gå baklänges.
Nej. Liksom. Nej, det är sant. Mm. Men jag tänker att det känns också som när du pratar om din virkning att den känns ganska så här organisk, att du liksom börjar i någon ände och så blir det någonting annat här och så bygger du på att du inte liksom, det känns ju inte som att du jobbar efter mönster utan att du är helt fri i ditt skapande.
Ja, alltså jag kan inte läsa ett virkmönster.
Mm.
Det har jag aldrig förstått mig på.
Nej.
Men jag har ju någon slags skiss som jag går efter.
Mm.
I alla fall om jag gör liksom en kropp i genomskärning. Det kan jag inte freestyla mig fram. Utan det måste jag ju så här, titta på. En bild. Jo, men det är ju fritt på ett sätt.
Mm.
Det är det ju. Och det är ju inte, det är inte som att jag kan olika virkmaskor. Eller olika virktekniker. Alls.
För du säger att du följer inte mönster. Men du följer ändå, man ska säga, proportioner. För jag tänker att dina proportioner i virkningen. Om man kollar till exempel på ditt foster eller på organ eller skelett som du har gjort. Mm. Att det känns ju ändå väldigt trovärdigt i, ja, men i proportioner. Och så du har ju ändå, det är ju som ett mönster fast kanske ett mer visuellt mönster.
Ja, eller? Precis. Jo. Så alltså, när jag har gjort jättestora saker, då har jag ju fått så här, teckna upp det och på ett papper så att jag kan lägga ut så att jag ser att det passar. Eller när jag har gjort ansikten eller så här. Skivomslagen, det var också så här, det blir inte så snyggt annars. Men när jag har gjort, ja men till exempel som djur, fågelskeletten och de andra djuren, då har jag haft en liten bild och så har jag förstått att den i huvudet. Men det lär man ju sig, tänker jag.
Jag får se, känns ändå alltså jag känner ändå att jag blev väldigt så här imponerad över att man, det känns inte helt enkelt. Men nej, du har en känsla för det,
ja, jag vet inte, det känns inte, det, ja det är ju till en viss skala tror jag som det funkar liksom. Mm. På något vis. Men det är klart att det är lättare om man har en, liksom en stor. Men det är ju så här, när jag gjorde en röd hake som är liksom, vad är den, 1,20 kanske. Och alltså, det känns svårt också att bygga upp en sån eller rita en sån stor.
Mm.
Då kan jag lika väl hitta på lite.
Ja, lita på sig själv och garnet och virknålen att det blir.
Ja, precis. Man får börja med någon del då. Som är så här, typ näbben. Och så får man utgå ifrån den.
Mm.
Och mäta efter den.
Mm.
På något vis.
Ja, men superspännande. Verkligen. När lärde du dig virka? Minns du?
Ja, men typ när jag var 5, 6 kanske. Av min mormor.
Mm. Tyckte du att det var roligt från början?
Ja, men jag tror det. Jag har en liten bild när jag sitter och virkar, eller stickar, tror jag virkar. Det är jag inte, det är nog i 5-årsåldern. Jo, men jag tyckte det var roligt. Jag har ju som alltid liksom haft något i händerna.
Mm.
Sen jag var pytteliten. Och gjort någonting.
Minns du vad det första var som du virkade?
Det var säkert någon jättelång orm liknande. Nej, det går jag inte ihåg.
Men det är också så, jag tänker du använder ju olika maskor. Du sa ju tidigare att du inte så här, du vet inte vad olika maskor heter eller liksom så här, och att du kanske inte använder så mycket olika så här, men Vi har ju en virkning här bakom dig.
Mm.
Nu när vi sitter här inne. Och då ser jag att du använder ju olika sorters masker.
Jo, alltså stolpar och fasta maskor. Men sen är det ju... De kanske heter olika saker. De här mönstren som jag gör. Men jag vet... Alltså,
Fast det kanske inte alltid är det viktiga. Alltså man kan ju skapa ändå.
Jo.
Tycker jag.
Mm. Men jag skulle vilja lära mig lite mer. Olika tekniker.
Ja, men det är ju ändå...
Så man kan göra olika strukturer och så. Mm. Ja.
Men jag tänker också i din virkning att du jobbar ju väldigt mycket tredimensionellt också. Mm. Att du bygger ju ganska så här stora saker och... Jag är också så nyfiken, så här, men hur bygger du upp dina verk? Alltså, så här, du måste ju skapa stomma till dem som du liksom...
Mm. Det är lite olika. Jag tror inte att jag har byggt upp en stomme först så många gånger. Och virkat på. Det kanske har hänt, men oftast så börjar jag att virka en del som bara är textil. Och sen så virkar jag fast ståltråd runt den och fortsätter därifrån. Så det är nog det vanligaste, att jag virkar in ganska mycket ståltråd.
Okej. Ja. Och sen formar lite efteråt då, eller? Är ståltråd ett bra material att använda för att bygga upp med, tycker du?
Ja, det beror ju på lite vad man ska göra. Alltså det är ju ständigt, tycker jag, ett utforskande i vad man kan använda och vad man kan... Att man får en idé som känns mest spännande, och så är det svårt att hitta den ultimata tekniken. Liksom.
Brukar du testa dig fram mycket innan du bestämmer dig för det här ska jag använda?
Nej, jag kör nog direkt på liksom det jag ska göra, och sen så blir det, sen kanske inte alltid blir så himla perfekt, men då gör jag hellre om liksom, från start, fast på ett nytt sätt.
Mm.
Det är inte så att jag provar mig fram i olika små provbitar så mycket. Jo, men kanske när jag har ju använt lim en hel del i början. När jag skulle bygga upp olika former. Till exempel om man ska göra en rund form, så hade jag så här badbollar som jag och olika slags lim som jag la de här virkningarna på den här badbollen, och så torkar det och så får man en rund form. Och det funkar ju ganska bra, tyckte jag. Eller det funkar ju liksom. Men olika lim har olika kvalitet, och en del blir så här mjuka med tiden och det blir liksom, de tappar formen. Så att ståltråd är ju bättre på det sättet.
Mm.
Jag har hittat bra tekniker med lim också, men inte bara med lim och garn funkar inte jättebra. Jag har hittat andra sätt.
Ja.
Så.
Ja, men det är spännande att se. Men jag tänker också till exempel, du har gjort en ganska stor svan.
Mm.
Där tänker jag att halsen känns som ett ganska kritiskt läge till exempel. Så här, hur har du gjort med den?
Hur menar du kritiskt?
Eller liksom att halsen är så här lång och det är ändå så mycket som ska liksom bäras upp där.
Ja, just det. Men vissa utav mina grejer, de är ju också, de måste ju ha stöd uppifrån. Så de, jag tror inte att den står helt själv.
Mm.
Så att den får jag hänga upp lite i taket med en osynlig tråd.
Ja.
Så är det lite också. Men den är nog mest stoppad. Jag tror inte att det är så mycket ståltråd i halsen.
Ja, så den har du liksom stoppat upp istället.
Ja, precis. Mm. Med någon vadd eller något.
Ja, men då har det ändå varit så här. Det är lim, ståltråd, vadd.
Ja.
Eller uppstoppat på något sätt.
Ja.
Ja. Det är det du brukar använda dig av oftast.
Ja, ett tag så stoppade jag det bara upp saker med så här återvunnet material också. Jag kunde inte, eller jag använde nästan bara återvunnet material även i garnerna.
Mm, som kunde vara?
Plast, jättemycket olika slags plast som jag hittade.
Mm.
Eller som jag ändå skulle slänga. Eller tygrester eller garnrester eller sånt som är så här. Så det har jag använt mycket också.
Mm. Så man får vara lite kreativ i vad man kan använda. Det finns egentligen liksom inga gränser. Man kan testa sig fram lite och se.
Ja, det tycker jag absolut.
Ja. Ja, men det är ändå lite spännande. För det tänker jag att, eller jag är i alla fall sån, att när man tittar på så här konstverk eller så här textila verk, att man vill gärna så här helst skulle man ju vilja lyfta och titta inuti också, för att man också blir nyfiken på att se hur,
ja, men precis,
hur allt är uppbyggt. Och inte bara själva utsidan, utan man blir nyfiken på alltihopa.
Ja, men verkligen.
Och det är ju ofta bara en liten, liten del som man ser.
Mm.
Särskilt när man jobbar som du med så tredimensionella verk, då är det ju mycket där inuti som en som tittar, ja, på det inte ser. Och det kanske är också inte meningen att man ska vilja visa.
Är det ibland som det är kul att vara lite hemlig, men nu känns det ju så, nu känner jag mig ganska transparent. Mm. Efter jag höll på liksom i några år. Mm. Sådär. Även om det känns ganska nytt fortfarande på ett sätt med virkningen.
Mm. Vad är det som känns nytt tycker du?
Nej, men att det känns, det var, jag vet, jag hörde någon som sa till mig när jag hade virkat något år eller liksom haft min första utställning, som att ja, men nu får du väl alltid titta på något annat, nu har du ju gjort det här. Va? Det känns ju som att jag bara precis har börjat och liksom utforska det här. Och så känns det lite fortfarande som att det är så här oändliga möjligheter med vad man kan göra. Så det känns kul.
Ja, men det kan jag hålla med. Alltså virkningen känns ju som att man kan göra typ vad som helst,
ja,
med. Alltså typ stort eller smått, mm, eller liksom vad man vill bygga. Det är ju väldigt, ja, men skulpturalt som du sa tidigare. Att man kan forma och skapa hur mycket som helst.
Ja, precis.
Och tekniker att lära sig eller liksom vad som helst.
Ja, precis. Verkligen.
Uh-huh.
Det är ett fantastiskt språk liksom.
Mm. Men är det någonting som du känner att så här, som du längtar efter att lära dig i virkningen, eller som är ditt nästa steg som du funderar kring?
Nej, det är det inte nu i och för sig. Inte så att jag går och tänker på att jag skulle lära mig någon speciell teknik. Det beror ju också på lite vad jag gör, vad jag jobbar med. Just nu virkar jag nästan bara mossa.
Mm.
Och det känns som att jag har kommit på något sätt som ändå funkar rätt bra.
Mm. Men hur är det, för jag tänker också, hur är virkningen jämfört med, jag tänker så här, du broderar ju också.
Mm.
Alltså hur använder du teknikerna till olika saker, och liksom vad är det så här, vad är virkningens styrka jämfört med till exempel broderi? Eller så går det att jämföra dem, eller processerna, ja, du frågar på samma gång, men så här, hur är det att jobba med de olika processerna liksom?
Ja, men jag tror att jag ser virkningen mer som skulptural än som, alltså att broderiet blir mer tvådimensionellt. Men sen använder jag kombinerar ju de båda teknikerna ganska mycket.
Mm, på hur, ja, på vilket sätt då?
Att jag till exempel först broderar till exempel ett ansikte eller ett träd eller något. Och sen så gör jag virkade rötter eller delar på bilden. Som kommer, oftast kommer ut, eller som blir tredimensionellt på en, fast broderiet är tvådimensionellt. Så det är väl lite olika känslor. Liksom broderiet är ju mera, det känns mer så här stillsamt när man broderar på något vis. Man får ju ha den uppspänd på något sätt, och den är liksom, man är mer så här stationär när man broderar än när man virkar. Det är mer lite härjigt, tycker jag.
Härjigt? Ja, men det
låter, är det kanske värmländskt?
Nej, men jag. Ja. Men hur är virkningen när den är härjigt, tycker du?
Nej, men att så här, man kan sitta vart som helst och man kan så här, ta vilket garn. Alltså, jag vet inte, jag kan inte förklara vad jag menar med.
Ja, men det är ju mer direkt, eller att det här, ja, som du pratade om tidigare, att man bara kan sätta igång, att det ändå,
ja, precis,
tåligt.
Och, ja, och virka på vad som helst och med vilken olika tjocklek som helst. Broderiet är ju ändå så här, då har man valt ett tyg som, och en viss slags tråd som funkar. Liksom.
Mm.
Så det kanske man inte kan så här brodera. Alltså det är också ganska nytt. Jag känner inte att jag har utforskat det så mycket heller. Så det kanske också kan bli mycket mer vilt, om man vill det, såklart.
Mm. Men vad brukar du få för, jag tänker, reaktioner på dina virkningar?
Mm. Det är blandat, oftast väldigt positivt. Men också, speciellt när jag höll på med organen, så var det många som tyckte att de var obehagliga. Och det var folk som gick ut som tyckte det var liksom äckligt. Och ja, så det tycker jag är jätteroligt.
Ja, men
jag tycker jag väcker så starka, när det bara är garn och tråd. Och,
ja. Men sa du någonting om vad det var som var så obehagligt med det?
Ja, men det var nog att det var liksom att det föreställer blodådror och så här foster och det var så här, det blev för, ja.
Krockade med bilden av vad man gör med virkning också, eller?
Jo, men antagligen att det blev så här liksom en 2,5 meter lång moderkaka var så här. Det blir liksom för mycket för folk, vissa. Men för de flesta, det är ju oftast så här roligt och fascinerande, tycker nog de flesta. Men det allra vanligaste är ju att folk frågar hur lång tid någonting tar.
Mm, ja.
Så här. Och hur orkar du, brukar jag få frågan. Ja. Hur orkar du hålla på?
Ja. Vad svarar du på?
Nej, men det är ju det roligaste jag vet. Och som, det roligaste jag vet att göra. Så det är ju inte jättesvårt.
Nej.
Att orka det. Liksom. Men tiden är ju jättesvår. Och eftersom, speciellt med virkningen. För att jag har med det överallt. Virka lite här och där. Mm. Och det är så här, man lägger inte ihop de minuterna. Och det är jättesvårt att få någon slags bild av hur lång tid någonting tar.
Har du försökt uppskatta någon gång?
Mm, jag har gjort det en gång när jag gjorde den här kvinnan i genomskärning som är 4 meter lång. Så tänkte jag att den här får jag nog ha ett litet hum om, för den kommer så många frågor. Mm. Och den tror jag, vad blev det jag räknade ut? 3,5 månader i så här heltidsjobb då.
Mm.
Måndag till fredag, 40 timmar i veckan. Med bara själva virkningen, inte så här planerandet och det runt omkring. Utan, ja.
Ja, men det är ju en process. Det tar ändå ett tag att liksom, ja, fästa maska till maska. Mm. Och liksom bygga på och sådär. Det är ändå, tar ju ändå sin tid.
Verkligen.
Det är inget som man gör i en handvändning sådär bara.
Nej, och jag tycker det är något fint idag. För att det är så få saker som får ta tid med allting som vi gör. Mm. Att det är så här, det är, alltså, det är en kvalitet i sig.
Känner du dig lugn i hela den processen också? Eller blir du stressad av att det känns som att det tar tid?
Det är ju bara om jag har en deadline. Mm. Om jag ska ha en utställning som måste bli färdig. Så då kan det vara lite stressigt. Men för det allra mesta när jag gör så känner jag mig inte stressad. Det är inte så att jag sitter och så här snabbvirkar för att jag ska bli liksom färdig.
Mm.
Utan det får ju ta sin tid. Så det är ju bara
en njutningsfull process att få virka.
Det tycker jag absolut att det är. Och att så här, det går att, jag behöver inte sitta och tänka på vad jag gör, utan så här, huvudet kan hålla på med annat.
Mm. Men jag tänker också, du har ju haft lite virkurser och sådär också.
Mm.
Hur brukar jag liksom, vad brukar du fokusera på att lära ut, eller vad är det roligaste i att ha virkurser?
Ja, alltså det är ju, jag har haft lite olika, jag har haft så här kurser i frirande virkning, har jag kallat det.
Mm, vad är det för?
nej, men det är, då kan jag ju liksom fokusera på någon teknik så där som man vill. Oftast så bygger vi ju upp skulpturer eller att man gör. Men det handlar väl om att hitta någon slags lekfullhet i att och hitta någon bild eller någon form som man tycker verkar spännande. Och så gör man det. Mm. Utan att tänka så mycket på att det är svårt eller att det inte fungerar. Utan att man bara kör på.
Mm.
Så det har varit jättekul. Och sen har jag jobbat jättemycket med barn i så här, oftast skapande skola-projekt. Och lärt alla barnen att virka som första punkt. Och sen så har vi gjort stora tredimensionella skulpturer som vi har byggt upp med så här hönsnät och annat.
Mm.
Så det är en annan grej att virka med små barn och med äldre. Som då, med mindre barn så blir det ju oftast liksom långa korvar. Vilket också är helt fantastiskt. Mm. För de är så här, jag vet att det var något litet barn som sa till mig att, och han kom fram och visade, han har ju liksom virkat en 15 cm lång virkning. Så bara, kolla, jag har gjort den här idag helt själv. Och så här, och så han, ibland när jag spelar tv-spel, då ska jag liksom klara olika levlar och jag blir liksom aldrig färdig. Och den här har jag gjort färdig idag. Han var så jättenöjd. Så det är så här, kan fylla så många olika.
Ja, men det är också tacksamt. Det är väl också det som är så fint med virkningen, att man kan göra någonting som blir, att man kan välja om man vill göra någonting som kan bli klart.
Ja, precis.
Idag, eller ja, någonting som man kan hålla på med i, jag vet inte, 4 månader.
Ja, men verkligen så.
Men hur brukar responsen bli? Jag tänker att om man kommer då på din kurs, till exempel, förutom det här barnet då, som blir så glad, att också på dina virkkurser som du har för vuxna, då tänker jag det kanske är erfarna virkare som kommer.
Men det är jätteblandat, ja. En del har inte virkat alls.
Nej, vad roligt.
Det är ju, ja.
Men att också så här utforska virkningen på ett helt nytt sätt, tänker jag för många. Hur brukar responsen bli på det?
Jo, men roligt. De flesta har ju inte virkat liksom, och byggt upp skulpturer överhuvudtaget. Utan det är ju oftast nytt för de flesta som virkar. Som inte har så här, utforskat jättemycket själv. Så det är ju oftast väldigt positivt. Och ja, folk tycker att det är svårt, men roligt.
Mm, vad är det som de tycker är svårt?
Ja, men det är nog bara att göra någonting som är helt nytt som man inte har testat, tror jag. Sådär. Men det brukar ge sig, alltså det är ju så, där är det med allt som man inte har provat innan, att det är lite trixigt. Men det hade varit spännande att följa upp folk som har varit med, hur det har gått för dem, om de har fortsatt.
Det är ingen som har hört av sig sen och liksom visat eller sagt så här, det här
ja,
blir det.
Nej, alltså jag har jobbat lite som gästlärare på folkhögskolor och så, då har jag haft lite mer kontakt med dem så här och kollat av. Och det är också lite mer tacksamt att man har under en längre period ha en klass som man återkommer till exempel. Eller för att har man en virkkurs, ibland har jag haft det så här på en helg och man hinner ju inte jättemycket på en helg. Så det är ju bättre att ha återkommande träffar. Ja. Så man hinner virka lite emellan. Så det hinner komma framåt.
Det går ju åt ganska mycket material, misstänker jag. När du virkar de här stora olika verken. Var får du allt garn ifrån?
Jag köper kanske 95% på loppis. Eller får. Från snälla människor som har rensat ut hemma. Och sen köper jag lite nytt om det är något väldigt specifikt som jag ska ha. Sådär. Men det är väl ganska sällan.
Mm. Men har du några så här specialloppisar som du vet att här finns det alltid bra garn?
Nja, inte direkt. Jag köper på alla liksom, som jag hamnar förbi här.
Mm.
Men det finns ju några bra i närheten. Det gör det.
Ja, när jag upplever själv att det kan vara så olika. Vissa ställen som jag går på finns det jättemycket härligt garn och vissa finns det typ
ja, så är det ju.
Väldigt skralt eller ingenting. Ja. Det är också så här, vissa ställen har jättemycket virkade dukar och andra ställen finns ingenting. Alltså, jag tänker att det finns så här olika ställen är mer av en guldgruva.
Ja, nej men det finns en loppis här i Limmared som är fantastisk. Det brukar handla mycket. Men det är ju jätteolika om de har garn eller inte. Men det är ju oftast har de någonting man känner att man behöver.
Ja, garn kan ju ha den inverkan på en också.
Ja, man, det går inte att ha för mycket garn.
Ja, nej.
Nej, det är ju lite så.
Det är för lite utrymme i så fall.
Ja, men precis. Mm. Verkligen. Jag tyckte det har varit lite... Ibland när jag har så här fått mycket garn så jag... Jo, men det var nog när jag jobbade på textilmuseet. Då fick de in så mycket liksom, tyger utifrån. Och var tvungna att frysa dem. För att det inte skulle liksom, sprida sig. Och ifall det var olika slags varelser i det här tyget.
Ja.
Så det har blivit lite tänkt på efteråt. Så att jag har faktiskt fryst in garn om jag har så här fått mycket ifrån något ställe eller köpt på loppis, så brukar jag faktiskt lägga det i frysen i några dagar.
Ja, men det är ändå ett bra tips. Så jag tänker,
ja, jag vet inte hur vanligt det är att liksom hitta olika slags pälsänglar eller mal eller vad det nu är för någonting som gömmer sig. Men det känns också lite så här fräschare på något sätt efteråt när det har varit fryst.
Ja, men då har man ändå garderat lite.
Ja, lite så.
För kanske skaffa en speciell garnfrys.
Ja, nej, men det går bra i sin vanliga frys,
ja,
tycker jag.
Ja, jag tänker att man ska ha plats också.
Jo, man får frysa några gånger.
Ja. Det hade varit ganska roligt. Så. plocka upp, öppna.
Ja, det ser lite festligt ut när jag har stoppat in hela, hela frysen med garn.
Man får prioritera helt enkelt.
Ja, men absolut.
Mat eller garn?
Ja,
mat eller garn.
Exakt. Ja.
Har du några specifika virknålar som du tycker om att använda? Har du några favoriter eller?
Ja. Nu blir jag osäker på vad det var för nummer på den. Jag tror det är 2,5. Kanske 3. Mm. Som jag gillar allra bäst.
Mm.
I storlek. Den passar liksom till allt.
Okej. Okay. Mm. Mm. Har du så här ergonomiska eller har du hårda så här metall?
Jag har också loppis virknålar och efter mormor.
Mm.
De är väldigt bra. Nej, inga ergonomiska.
Nej.
Det vet jag inte ens hur de ser ut.
Ja, nej, det finns ju en uppsjö av olika virknålar.
Just det. Ja, nej, det är klart. Det har jag inte utforskat alls. Det kanske jag skulle göra.
Ja, det är olika. Vissa älskar dem. Jag tror, jag själv håller jag nog inte virknålen. Jag tror inte ens jag håller virknålen. Jag vet inte, rätt i någon situationstecken. Så sådana ergonomiska virknålar, jag blir tokig på dem.
Men hur ser de ut?
De har olika former och lite, vissa har ett lite så här tjockare grepp till exempel. Eller formade på olika sätt.
Okej, ja. Spännande.
Får du kolla upp sen?
Ja.
Ja. Nej, men, så du håller till traditionella virknålar? Ja.
Det är gröna virknålar.
Ja, men det är faktiskt väldigt trevligt. Jag har 2 gröna virknålar hemma. I storlek 4 är en av mina favoriter.
Mm.
Det är något i färgen kanske som
jag tycker. Ja, precis. Ja. Blir väldigt bra med den.
Ja. Ja, det är ändå ganska spännande vad man gillar.
Ja, och sen så är det vissa som är lite mer rundade på toppen. Jag gillar de mer än de som är så här lite spetsiga.
Det beror lite på vad för garn tycker jag.
Jo, det är sant.
Men ja, min superfavorit är också lite rundare faktiskt.
Mm.
Så här, gå in och så här, hur ser det ut egentligen här på virknålen? Men det är ändå så här, det har ju ändå betydelse för känslan och hur nålen glider och allt sådär.
Ja, verkligen. Mm. Jag virkade, ja men det kan jag berätta om, det absolut jobbigaste jag virkat någonsin.
Ja, vad är det för något?
Det var, vi gjorde ett projekt som, det var en konstpaddling i ån. Vilket innebär att man paddlar kanot och tittar på konst liksom, längs med ån. Och då gjorde jag ett virkat hjärta som var ganska stort. Jag vet inte, 2,5 meter kanske.
Mm.
Alltså organhjärta. Så. Och för att det här skulle tåla att hänga ute så var jag tvungen att virka med någonting som var tåligt. Inte liksom ullgarn, utan jag fick virka med sån här plastband. Det var fruktansvärt jobbigt. För handleden framförallt. Och så hade jag någon stor virknål som var typ 10 eller 12. Och virkade det här. Och sen fick jag reda på efteråt när jag var klar. Att man kunde lägga de här plastbanden i såpvatten.
Mm-hmm.
För då blev det väldigt lätt tydligen att virka. Men då var jag redan färdig.
Så, bra tips för andra.
Bra tips för andra som ska virka stora saker i plastband.
Mm.
Så det var sånt man virkade badrumsmatta. Jag tror vi hade såna hemma när jag var liten. Men då virkade jag faktiskt under min handled så att jag fick så här början på sån tunnel, nej, karpaltunnelsyndrom.
Ja.
Så det känner jag av när jag virkar för mycket.
Mm.
Så att var rädd om era handleder.
Ja,
alla
det
som virkar för mycket.
Ja.
Det är verkligen, för det var riktigt, riktigt läskigt. Jag kunde inte använda min hand på flera månader. Och fick bara vila den. Och så fort jag gjorde någonting litet så somnade hela handen och hela armen. Ja. Och jag vaknade på nätterna av att den bara hade domnat bort.
Obehagligt.
Jätteobehagligt. Fast jag har inte opererat mig så att jag och det har ändå liksom vänt.
Mm.
Och nu mår jag bra.
Du vågar virka igen.
Jag vågar virka igen. Fast det är lite, det är mer begränsat än vad det var förut. Jag känner ändå av det om jag sitter för länge liksom.
Mm.
Så börjar det pirra lite och då får jag sluta.
Ja, kanske det är den magiska pausen som alltid är bra att ta.
Ja, men ändå, precis.
Oavsett vad man gör.
Mm.
Men det är också så här, man ska fortsätta med någonting som man tycker om. Jag tänker också så här, dels har man ont eller känns konstigt, men det är också tråkigt att inte kunna virka, misstänker jag, under de här månaderna.
Det var, alltså det var hemskt när det har gjort för ont.
Mm.
Och då får man ju de bästa idéerna, såklart.
Mm.
Man blir så här sjukt sugen på att hålla på. Och så går det liksom inte.
Men var du orolig för att det inte skulle gå virka igen, eller hur?
Ja, men jag har vänner som har liksom, när det har blivit för illa, så de har fått operera sig. Och det har ju ändå så här gått bra, men det känns, det är inte något som jag inte varit så sugen på att skära upp i handleden.
Ja, nej.
Men jag gick och fick akupunktur faktiskt. Mm. Och
det funkade.
Ja, och lite olika övningar som jag skulle göra, olika stretchövningar och så.
Ja, jag brukar så. Alltid höra min, så här, farmor har ju alltid handarbetat.
Mm.
Och sen när jag har suttit och virkat så mycket, bara, nej, du måste tänka på handlederna. Ja. Tänk på handlederna. Du, så jag har hennes röst i bakhuvudet ibland. Jag känner att nu blir jag lite trött eller börjar knäppa lite på något sätt. Jag bara, ja, nej, nu kanske. Då hör jag så farmor så bara, nej, du måste vara rädd om handlederna. Mm.
Bra, så, bra farmor.
Ja, ja, men hon har väl själv upplevt att det. Jag tänker, ja, vi känner nog igen oss i det, ganska många.
Ja,
och just virkningen, då sitter man ju ofta, det är som att man snurrar på handlederna hela tiden också.
Det är, ja, det är precis rörelse. Samma rörelse, liksom. Mm. Mm, verkligen.
Mm. Men jag tänker också, du har ju ställt ut en hel del också.
Mm.
Hur är det att jobba med utställningar?
Det är roligt. nej, men jag har ju oftast haft lite olika teman för mig sådär, när jag har ställt ut, och beroende på vart jag har ställt ut så har det liksom blivit, jag ställt ut på Botaniska trädgården till exempel, och då var det ju väldigt passande att ha insekter och djur som flög omkring där inne i växthuset. Och på olika naturrum har jag också ställt ut där det har passat väldigt bra, olika skelett och liknande.
Mm.
Men det, jag tycker om
att ha. Men är det så att du har, att du skapar det du vill ställa ut efter att du har fått en plats? Eller?
Det är lite varierat, det är lite blandat. Och hur långt innan jag får reda på att jag ska få ställa ut. Mm. Den utställningen jag har, som jag ska ha nu, den har jag jobbat med i ett år drygt, ett och ett halvt. Så då har man ju tid och skapar i stort sett bara nya verk. Så. Men om man har så här, kanske 5 utställningar på ett år, då får man vara lite påhittig och återanvända lite. Och så här. Men jag ställer inte bara ut virket heller. Det är ju lite
blandat.
Ja. Mm. Och sen har jag fått en del sådana stora gestaltningsuppdrag när jag har gjort verk till en skola till exempel.
Mm. Men hade det också varit textilt och virkning eller andra material?
Det var textilt och alltså inte helt virkat, men delar som har varit virkade eller broderade eller tovade.
Kul ändå. Det är ändå, jag tänker att så här, textila verk ser man inte, eller liksom just i så här, miljöer eller sådär. Det känns ofta som att det är så här, hårda material som används.
Ja.
Så det är ändå kul att höra att du har liksom fått de uppdragen.
Ja, det är jätteroligt. Mm. Jag är superglad för det. Men till ett ställe så gjorde jag det var till en matsal faktiskt på en skola.
Mm.
Och då är det textil, fast det är liksom lite mer som ett tvådimensionellt verk, kan man säga.
Mm.
För att det är ändå gjort på, jag har spänt upp dem på så här plywoodskivor.
Mm.
Det blir lite 3D också på något sätt. Ja, det är ju ändå ett, det har varit lite svårt att sälja de här stora verken till offentliga miljöer, framförallt. Det är så mycket kriterier om hur, jag vet inte, hur att de inte får samla damm kanske, eller att de inte kan, alltså någonting hänger platt på en vägg så blir det en helt annan liksom, grej. Så det är svårare med de tredje verken. Liksom. Då får de nästan vara i en låda av något slag. Och det har ju funkat ibland. Vissa institutioner som har köpt och sen så har de satt det i en plexiglaslåda. Typ.
Men det känns också som att det blir lite, man vill ju att det ska vara,
ja, man vill ju ta på det.
Och fritt liksom, och ja, precis. Öppet. Liksom.
Mm. Ja, det beror väl på vad det är för ställe också. Tänker jag, om det är på ett sjukhus så kanske det inte alls får bli dammigt. Eller det beror på lite vart det hänger såklart. Så att det kanske funkar. Absolut. På vissa ställen.
Mm.
Eller också får man virka något som hänger ute.
Mm. Det funkar minst lika bra.
Ja, det kanske gör det. Jag skulle vilja experimentera mer med det. Hur länge, hur länge ett garn håller färgen liksom, ute i väder och vind.
Ja, men ganska. Alltså det beror jättemycket på. Jag grillar slöjde och sätter ut mycket.
Ja, just det. Det är ju du expert på.
Ja, visst. Men, och det är ju verkligen så att, alltså det jag upplever att ute, då är ju akrylgran det som klarar sig
just det.
Bäst. Ja. Dels håller det ju formen. Mm. Alltså både bomull och ull tappar ju formen ganska snart om det hänger ute i väder och vind. Och färgen håller sig oftast ganska bra länge.
Men hur länge till exempel? Hur många år har det hängt och ändå hållit?
Alltså nu har jag har ett verk som sitter uppe fortfarande som jag måste ta ner. För nu har det verkligen så här, det är grått. Så här. Många andra bara, nej men det är fortfarande fint. Jag bara, fast om man jämför den första bilden och den här nu så ser vi att glansdagarna har verkligen så här försvunnit. Det. Men det är ju ändå så att även om, alltså nyanserna finns ju ändå kvar ganska länge. Även om det är klart de blir gråa av smuts och väder och vind liksom till slut. Just det fejdar ju ut, men det är, jag har tagit ner saker som suttit uppe så 4-5 år. Som
är det har, så?
Ja.
Kul.
Som ändå har, ja. Omgivningen har tyckt att de har varit finare än vad jag har tyckt. Just för att jag vet hur det var från början. Men,
ja, men precis.
Folk som passerar tycker fortfarande att det liksom tillför någonting.
Just det.
Men du får hänga ut lite olika prover. Och
jag får
se
nog
så här.
Göra det. Jag ska göra ett verk som tänkt att det ska hänga 3 år ute. Och då har jag tänkt att jag inte ska använda textil. Men jag kanske ska tänka om.
Ja, men det tänker jag absolut. Det funkar.
Ja. Ja, för jag gjorde en, och då var det tovat, det vill säga då var det ull. Mm. Och de stenar som hängde ute som var tovade i ett halvår. Mm. Men de blev nästan finare när de hade hängt ute. För de hade så här gottat till sig där. Anpassat när det här regnat sig. Och liksom blåst på dem.
Så det, anpassat sig till miljön. Ja, en del precis. Nej, men det är ändå spännande att se vad som händer. Liksom.
Ja, precis.
Sen beror det ju på att tänka också hur man hänger upp det.
Mm.
Alltså typ om man spänner upp det eller liksom det sitter stadigt på någonting.
Just det.
Eller om det. Ja, men spännande. Det blir kul att se vad som kanske kommer framöver då.
Ja.
Vi har kommit fram till slutet av Virkpodden.
Mm.
Och jag tänker att avslutningsvis vore det kul att hör om du har några tips till de som lyssnar. Till exempel så här, tre virktips.
Tre virktips. Okej. Att man alltid ska göra det som får liksom, som väcker mest så här, lust eller pirr i fingrarna. Typ så här. Oavsett hur komplicerat det verkar vara att göra det, så ska man bara göra det. Och andra tipset att man ska virka stort. Det tycker jag i alla fall är väldigt roligt. Det händer någonting med. Ja.
Mm. Vad är det som är så roligt om att virka stort?
Åh, det är. Alltså, bara gå upp i proportion. Det blir så. Jag vet inte, jag kan inte förklara. Man får nog prova. Eller titta på virkningar som är väldigt stora. Så se vad det väcker för känslor. Mm. För mig, jag går igång jättemycket på att göra. Och göra stort.
Ja, spännande.
Ja. Och sen att använda garnet som att det är något slags skulpturmaterial snarare än att det är ett garn bara. Mm. Så att man tänker att man skulpturerar eller att man målar med garnet. Så blir det. För mig händer andra saker när jag använder det på det sättet. Liksom.
Spännande. Ja, nej, men jag tycker att det känns som jättehärliga och så här kreativa virktips som vi tar med. Och hoppas att lyssnarna kan testa och våga prova och utmana sin virkning kanske.
Ja.
Ja. Det har varit jätteroligt att få komma hit och sitta här i din ateljé tillsammans med dig, Sandra.
Jätteroligt att få vara med på en virkpodd.
Ja, nej, men alltså jag är jätteglad att du ville. Som sagt, jag har ju följt dig ett tag och tyckte det är jätteinspirerande på många sätt. Så tack så jättemycket.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Virkpodden. Tyckte du om avsnittet får du gärna följa Virkpodden i sociala medier eller besöka virkpodden.se. Hjälp också gärna till att dela avsnittet så att ännu fler får chansen att lyssna. Avslutningsvis vill jag säga tack till Nämnden för hemslöjdsfrågor som möjliggjort det här avsnittet genom beviljat projektmedel. Jag vill också tacka Ayat Almansor Holm för klippningen, Filip Nutirovic för musiken samt Grace Ann Ekström för formgivningen. Nästa avsnitt av Virkpodden kommer om en månad.